Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hjärtligt välkomna till Extra Sport, och jag ska säga direkt här, Olle ser helt bedrövad ut. Det har blivit fel med inspelningen. Och vi hade en kanonstart där vi snackade Sigvard Marjasin och vi snackade Sivert Öholm.
Och vi snackade samer, Sveriges utvalda folk.
Precis, det var ju mycket vi skulle klippa bort också, så att det finns inte bara nackdelar med det här.
Men Mats, hur ska vi kunna återberätta det som var så pass bra då?
Utan men det blir ju svårt. Men det som är positivt, för jag tänker positivt, vi är ju igång. Och Mats, du har ju varit på resa, du får berätta en gång till då. Så vi rappar här nu.
På resa.
Den värsta bilkön i ditt liv.
Alltså jag har ju kört bil ett antal år, det måste jag säga. Och jag tror få har kört så mycket bil som jag har gjort faktiskt överhuvudtaget. Och jag har aldrig blivit stillastående i en kö så länge som 2 timmar och 40 minuter som jag blev under måndagen. Och så där, det var före Arboga. Men Eskilstuna och Örebro ligger ju i Arboga. Och då hade en lastbil havererat, så att de hittade ingen tungbärgare i Arboga, så att det tog så lång tid att reparera skadan då och få igång trafiken igen. Och jag skulle alltså till tandläkaren då i Askersund.
Ja, det är så konstigt alltså. Ja. Varför åker du till en tandläkare i Askersund? Det är helt obegripligt.
Ska jag ta den korta eller långa versionen? Ta den korta versionen? Jag vet inte.
Ja, ta den långa då.
Den långa,
för jag vill ju veta svaret.
Den långa, jag vet inte.
För du hade ju gått runt till varje bil och knackat på rutan.
Nej, inte knackat på rutan. Alltså, får vi var ju ner rutan där de satt still så länge. För det var tämligen, det var inte sol på något sätt, men det var ändå ganska varmt att sitta instängd i bil under så lång tid. Så att jag gick förbi då och orerade i min frustration faktiskt över att sakernas tillstånd var som de var. Så att jag började faktiskt att snacka om att det här Sverige har ingen beredskap för den här typen av grejer. Klipp upp den här mitt, det var min idé där, klipp upp det här mitträcket på 2+1 vägen och ställ en polisbil mot den andra trafiken och låt folk vända och köra norra vägen och så där över Köping och det. Men de gick inte så långt som jag gjorde att man anklagade Sverige för det här. Men jag hade just läst om att Sverige var sämst på så många olika områden inom EU de senaste åren. De visste inte om jag anklagade socialregeringen eller moderatregeringen. Det hade man ingen koll på överhuvudtaget.
Kanske både och.
Kanske både och.
Och de är gamla moderater med Reinfeldt.
Ja, alltså jag vill ju ha Gösta Bohman tillbaka, vad sa jag då. Men han var ju en hyvens kille och då fungerade Sverige på den tiden och sådär. Men
han var väl aldrig statsminister?
Gösta Bohman var ju finansminister och sådär. Och Gösta Bohman var ju en krutgubbe. Så jag snackade med gamla moderater som jag har gjort i Solna med han som var starke man som tvingades bort i Solna. Så jag träffade honom en kväll när jag var ute med hunden faktiskt. Jag sa det, tack, jag vet jag, Gösta Bohman, sa jag. Och han höll verkligen med och dunkade mig i ryggen.
Hette det finansminister? Hette det inte? Hette det skatteminister? Eller finansmarknadsminister?
Det ska väl lite också när jag säger finansminister. För jag har inte hundra...
Nej,
jag sa det, är inte hundra säkert.
Position, men inte exakt.
Men det faktiskt handlade ändå om att ha hand om statens finanser. Och det var ju Gösta Bohman otroligt bra på faktiskt.
Ekonomiminister heter det.
Precis, okay. Exakt. Okay. Det var någon liten skillnad.
Okay. Snyggt, okay. Snyggt. Okay. Vi får väl gå vidare till sportens värld. Och nu ska vi skita i det där.
Alltså tänker man kan ju inte, även om man är lite sur för att Jesper missar trycka på rec, så när man hör den där melodin, då kan man inte vara sur längre. Man blir glad.
Ska jag vara ärlig? Jag missade trycka på rec.
Jag sa ju det.
Ja, jag trodde jag tänkte att ni skulle vara schyssta mot mig. För jag gör ju alltid rätt. Jag sitter och rattar. Och
jo, vad tror du att vi hade trott? Det är alltid att det blev något fel på datorn.
Det är alltid bäst att vara ärlig ändå.
Ja, det har du.
Har jag fel i det också?
Matt, du har ju ändå blivit sur när du har blivit angiven till SVT och sånt där. Eller,
ja, alltså sur och sur.
Eller SR.
SR, sur och sur.
Jo, Matt.
Ja, jag är sur.
Du hatar Susanne Andrén till exempel.
Ja, Susanne Andrén.
Visst blir du glad när hon inte får köra, fick köra de här sista viktiga matcherna utan det var Andreas Mats istället? Att hon var petad? Det måste ha värmt lite grann.
Ja, det är klart det värmer.
Okej, men jag ber om ursäkt för det var klantigt. Men det har varit dam-VM och jag tycker vi skiter i det. Det var ju en usel kommentator. Men det var lite samma spår som förra veckan. Att det är någon dialektsjuka nu. Att alla ska vara så jävla... vad heter det när man är liksom gemytlig? När man är...
jag vet inte riktigt.
Du menar, antingen tycker jag att en sån här kommentator är på ett naturligt sätt... karismatisk och det. Jag tycker det värsta när folk ska göra sig till och försöka vara det. Anders Gernandt var ju på ett naturligt sätt en kommentator. Han var i sig själv. Och Göran Zachrisson var också i sig själv.
Vi måste bara pausa. Anders Gernandt, alltså hästkommentator på SVT på 70-talet. Det kan inte ens du komma ihåg, Jesper.
Jag har hört Anders Gernandt, men inte att han... och det var er, jag är ganska säker på. Men inte att han kom till häst.
Nej, det var det
han gjorde.
Ja, och han har också introt på komediserien Lödder. Kommer du ihåg det?
Lödder.
Ja, kör den.
Lödder.
Precis, så är det.
Men hon i alla fall, den jag ville...
Ja, men kör den då.
Jag spelar väl upp några klipp då, för jag blev så förbannad på honom.
Ja, nu är det igen.
Åh, oh, jag är också irriterad för att jag glömde trycka på rec.
Ja, nu släpp det bara.
Ja. Ja, det låter ju för illa.
Hon pratar så här, hon pratar som om hon vore en kulturjournalist på SVT som pratar med förträngd skånska.
Lite Kina Kapelin på Anabola.
Ja,
hon pratar
precis.
Lite så.
Men jag tycker ändå att, vad heter hon som var caddy till...
Fanny Sunesson.
Fanny Sunesson.
Caddy till Nick Faldo.
Alltså jag kan nog tänka mig att hon är en väldigt bra person i och för sig. Det kan nog mycket väl tänka
mig. Och tjock också.
Men det är jobbigt att höra henne som beskriva olika hål då i US Masters. Alltså.
Ja, hon är kommentator nu va?
Ja, hon var i alla fall.
Hon var,
ja. Nu är det väl två andra som är med mig väldigt mycket. Och Hallberg, inte med så mycket Mats Hallberg tycker jag.
Mats
nu.
Hallberg, världens snyggaste sving hade han verkligen. Ja. Som spelare tillsammans med Fred Kappes. Men Fred Kappes känner ju inte till Mats Hallberg. Nej. För Mats Hallberg var ju nästan bara på svenska toren. Några Europator. Men vilken snygg sving Mats Hallberg hade.
Hette det inte Telia Tor?
Jo, det hette det.
Och innan det Sverige Toren eller...
Ja, det vet ingen. Fortsätt Mats.
Ja. Fanny Sunesson har jag lite svårt för faktiskt. Det har jag verkligen. Men annars har ju kommentatorerna väldigt bra tycker jag på golfen då på Discovery Plus nu. Det är de verkligen.
Men det här nu om att du som ändå är gammal kommentator, ska du behöva låta så här?
Nej, alltså jag tycker att alltså, en jobbig sån där kommentator förstör väldigt mycket tycker jag. Alltså,
det kan ju inte bara vara jag som känner det här.
Alltså försäljningen som förstör det väldigt mycket. Så att det är jätteviktigt hur kommentatorerna och referenterna är i tv framförallt. Kanske viktigare än i radion för att man förstör ju helhetsbilden och alltihopa tycker jag. Och om det blir på det här sättet som Saga här och sådär.
Men det hon säger, är det bra det hon säger? Är hon duktig?
Ja,
jag har ju bara lyssnat på radio. Ja, radio
jag tycker att hon är duktig. Alltså hon, känslan är att hon har spelat i Rosengård innan tror jag, eller något sånt där lag. Och så hon kan ju fotboll då. Men det tror jag, för jag kan inte spela fotboll på den nivån. Men när man lyssnar på ett referat, antingen om det är på radion eller på tvn, 70-80% är ju rösten. Att det är behagligt att lyssna på. Det här är ju obehagligt nästan. Det är inte, i alla fall icke-behagligt. För att ha den här otroligt, den här förstärkande skånskan, det är ju hemskt.
Alltså skånska kan ju vara hemsk i sig om man inte har... Om det inte är, ägaren är en karismatisk person så är det verkligen. Och sådär. Så att,
är det inte allra fulast i norra Skåne som är så Osby där? Ja, där Kikki Danielsson kommer från.
Lasse Holmqvist kommer från Osby. Lasse Holmqvist. Men han hade ändå en personlighet på sig som förlät hans Osby-idiom. Det gjorde det verkligen.
Så Lasse, och Ika Ulf också från Osby.
Ja, Paul Tilly. Men han verkar trevlig då.
Tilly är jättetrevlig och Tilly är också namnet på den härförare från katolska styrkorna som mötte Gustav II Adolf 1631 och 32.
I Brighton för 63.
Precis, Brighton, han fick ju stryk av det hans hette, första förlust.
Men Wallenstein hette ju en ja. och det var till
som Wallenstein var han som vände på det och ja. Slog Gustav Adolf, så han dog till slut. Alltså, 1632.
Wallenstein, han var ju en kille som läste av stjärntecken redan då, 1631, i Breitenfeld. Så att Tilly var ju en jordnära härförare, men Wallenstein, han tittade upp i himlen.
Jag kommer också att Pia Tilly var en pedagog i skolan.
Okay. Alltså 400 år då innan fotbolls-VM i USA då.
Ja, otroligt.
Fantastiskt.
Ja, tillbaka till Jesper.
Tillbaka till sporten. Då. Det är alltid kul med utsvärde. Det får vi aldrig sluta med. Men jag blev bara irriterad för att jag vill ju se matchen. Jag tycker det var kul att se matchen. Och vi pratade om Henrik Strömblad innan också. Så här, det är väl vad det är lite grann.
Han spelar i samma lag, alltså pojkar 65 BP som Anders Limpar.
Jaha. Är han lika dum också? Anders Limpar känns jättedum.
Men var han lika
han är smart på ett annat sätt.
Var han lika duktig som Limpar?
Jag tror inte det.
Nej.
Men det var ju synd att Limpar blev misshandlad i M94 av Thomas Svensson.
Ja.
Att han inte fick spela en minut va?
Och han hade bestämt sig för att åka hem. Men hans rumskamrat Claes Ingesson övertalade honom att stanna. Och så fick han hoppa in lite grann i sista matchen.
Alltså Claes Ingesson kändes i alla fall som en guldgubbe. Men det var så jävla hemskt. För att han satt i rullstol sista 10 åren av sitt liv kanske. Och vid något tillfälle, han rasade ju med rullstolen nerför någon ramp. Och liksom filten flög och halsduken flög.
Har du sett det här? Jag har inte sett i tv om det var direkt sen. Du skulle ha klippts bort.
Jag har sett det.
Det måste ha varit i Älvsborg då.
Han rasade ju när han var i Älvsborg.
Ja, det kommer jag inte ihåg faktiskt också, den händelsen. För att den vart ju ganska så känd.
Det såg kul ut bara. Kunde ingen ha gått in med honom? Var han tvungen att åka själv? Jag kan själv.
Den var nog med på tv faktiskt.
Jag tror
den
faktiskt
här
det var
det. Jag minnade det faktiskt.
För det var också.
Ser du som ett ljust minne för att det var kul? Eller som ett mörkt minne för att det var synd om Claes Ingesson?
Det bröt väl av kanske mot den normala lunken bröt av mot, kan man säga.
Ja, som man
väntar sig.
Det var inte som ett liksom, internationellt fotbollssvep av Janne Lorentzon, att det bara tuggade på.
Alltså behöver SVT mer snubbelhumor? Mycket mer, alltså att det är ändå, tänker Claes Ingesson och ramlar och så lite Benny Hill-musik bakom. Det piggar ju ändå upp sändningen.
Janne Lorentzon var ju inte den som piggade upp direkt, men Janne gjorde inget oväntat. Han hade aldrig tagit med den här sekvensen med Ingesson i sitt svep, utan Janne var ju så förutsägbar vad han tog med och så vidare. Så att det gick på räls för Janne.
Jag såg en intervju med Arne Hegerfors där han fick kommentera Janne Lorentzon av något skäl. Och då, jag vet inte vad han sa exakt, men ungefär så här. Ja, han gjorde det han gjorde, men han var ju klart begränsad.
Men det är mer Peppe Eng TV. Jag är kvar lite grann, Ingesson. Peppe Eng hade ju kunnat göra ett klipp och gjort det ganska kul. Och så och så visar de här vita tänderna han hade.
Guldtanden.
Ja, han hade kunnat få det att inte landa fel, tror jag. För han hade kunnat ta udden av det jobbiga genom en bra avannons och ett charmigt leende.
Exakt, jag tror att där var ju Peppe exemplar, alltså exceptionellt bra. Men kanske att det inte hade hållit den då hela vägen in i mål, jag vet inte.
Men liksom, vad säger du att alltså Arne då var ju ganska elak mot Jens Lind också tydligen på några möten, etc. och mot Janne Lorentzon, så att han vart ju liksom lite mera högdragen alltså i sin kritik då, Arne Hegerfors. Men om det var någon som var begränsad, så var det Arne Hegerfors själv.
På vilket sätt?
Nej, alltså han kunde ju, han var ju fenomenal som referent av fotboll och det, just den lilla biten och det, men i övrigt i livet var han ju otroligt begränsad som ytterst få överhuvudtaget.
Så att han inte bara käkar chips och grejer på.
Ja, alltså han var ju väldigt så där att han hajade inte mycket vad som hände i livet i övrigt, det kan jag säga. Nej, men det gjorde han inte. Så att han var på Australien på mästerskapen på tennis, kommer jag ihåg en gång. Och då frågade journalisten lite, Arne, är det inte jobbigt liksom att gå upp så klockan 3:30 på morgonen och göra spikad och direkt sändning från bussen, det som hade hänt dagen innan.
Tidsskillnaden då?
Tidsskillnaden. Så han fick upp kanske 3:45 varje natt då för att gå ner till bussen och spika det som skulle över till Stockholm då, vad som hade hänt i australiska mästerskapen under dagen innan. Och då sa Arne, det är inga problem, sa han, för att jag är alltid vaken på nätterna, sa han. Jag går ju aldrig och lägger mig före 6-7 på morgonen och det. Och sen sover jag på dagarna i och för sig, så att han sover ju då till kanske 2-3 på eftermiddagen då.
Som ett barn.
Normalt. Och
eller ungdom.
Sen går vi till Sportspegeln då och gör det sen han sover till 2-3 på eftermiddagen och gör det där. Men alltså Arne då, som jag minns Arne väldigt väl i alla fall, så var han ju väldigt naiv och okunnig om allting utom det jag nämnde.
Och jag vet ju då att de hade väl möten på TV-sporten inför alltså sändningarna som var strax före 10 då, inte varje vardag men ofta på vardag i alla fall. Så hade de ett möte kanske vid 15. Han var aldrig där. Han bodde ganska nära, men just det att han låg hemma och sov. Och sen kom han kanske 1-2 timmar före sändning. Men lyckas ju ändå göra det galant. Så han missade.
Det låter lite som Mats, fast Mats kom 2 timmar efter sändning.
absolut. Men Arne i all ära. Alltså Arne, orden om Arne är ju väldigt positiva för att han var bra på en liten sekvens av sitt liv. Och där var han ju oslagbar som kommentator av fotboll, framförallt i tv. För att han passade så extremt bra för det. Så att där redan ju på höga hästar på tv-sporten. Men om det handlar om andra saker så nog lite på sidan om. Även inom jobbet faktiskt så var han otrolig amatör överhuvudtaget.
Nu ska du få en svår fråga, Mats. Vem är äldst av Ulf Adelsson och Arne Hegerfors?
Adelsson är något äldre.
Ding! Helt rätt. Mats Strandberg vinner duellen. Ulf Adelsson är född 1941 och Arne Hegerfors 42. Grattis, Mats
Strandberg. Jag tror att många faktiskt hade tagit den här frågan.
Ja, okay då.
Till exempel hans fru.
Jo, men ändå, hade inte tagit det.
Att det skiljer ett år, det var ändå... Det är ändå
alltså på dagen då, liksom. Är det det?
Nej, inte riktigt på dagen. Men det är ändå Mats hemmaplan.
Ja, verkligen. Men tillbaka till matchen lite då, för det var ändå match. Jag är besviken på Sverige. Och på den taktiska dispositionen. Jag tycker inte alls att Sverige kom upp i kvalitet. Och jag tycker att man var fega.
2-1 målet som de gjorde, det var ribba ner. Och det var en målvaktstabbe utav Musovic.
Ja, men det var väl att Musovic inte det klassiska för, som damfotbollsspel, att inte nå upp till ribban för målvakter.
Men jag vet ju, i herr-VM 2002, när Svennis var förbundskapten för England, så slog ju Ronaldinho en hörna direkt i mål. Mot, alltså, England förlorade genom den hörnan.
Ja, det ska inte få hända på den.
Brasilien vann. Och Seaman hette målvakten. Han stod för långt ut, ungefär som Musovic nu. Den seglade över Seaman och in i bortre krysset.
Han såg ut som en ungersk
Det dödade Simans karriär.
Han slutade sin karriär som proffs på Färöarna eller möjligtvis Grönland, eller hur?
Ingen snackade någonsin om någonting annat än den tabbe som Siman gjorde mot Brasilien i kvarten i VM 2002. Men det kommer inte Musovic att drabba samma, att hennes karriär nu är släckt.
Nej, det tror jag inte. Samma succé som det var efter hennes andra match.
Jag vill komma in lite grann på det här med Musovic. Jag tycker faktiskt inte Spanien hade tur i den här matchen. Jag tycker Spanien var mycket bättre än Sverige. Och man hade de farliga chanserna. Och målet var ju logiskt ändå. Sverige, jag vet att hon Saga då, som vi har ondgjort oss lite över, eller jag har gjort, tyckte att Sverige gjorde en bra taktisk match. Jag tycker Spanien åt sig framåt. Alltså metodiskt och lugnt.
Ja, alltså om jag lyssnar på Radiosporten, det lät ju på Elmander, expertkommentatorn, som att det var Spanien tog över mer och mer.
Det var min känsla också, och att Sverige inte orkade. Man orkade inte stå emot. Man fick slå ifrån sig sista halvtimmen.
Jag tycker då att matchen mot Japan, att det var en liknande match. Men Sverige hade marginalerna med sig mot Japan, men inte nu mot Spanien. Den otur Sverige hade då mot Spanien, den turkvoten fyllde vi mot Japan, absolut. Sverige hade ändå inte blivit världsmästare, det tror jag inte. Men en final låg ganska nära.
Aslani var ju ganska träffande. Alltså, hon, ibland verkar hon lite debil nästan i intervjuer. Det säger hon dumma saker. Och dels får hon inte orden
sitt intervjuad eller så.
Nej, men hon var lite träffande efter den här matchen. Hon sa så här, hon har varit med länge, många förluster. Damlandslaget går ofta långt och sådär. Nu sa hon, jag är trött på jävla mästerskapstårar.
Ja.
Det förstår man ju, det kommer ju från hjärtat.
Verkligen. Hörde ni Gerhardsson innan matchen? Alltså innan matchen.
Ja, lite kort bara.
Hans engelska är det du syftar på.
Ja, har ni sett det?
Jag har inte bara sett, jag har också spelat in det för att spela upp det. Jag misstänker att du har gjort samma sak.
Ja, men då ska vi spela upp det. Ska du spela upp det då?
Jag tror du har bättre ljud.
Okej.
Men alltså, hur kan man vara så dålig på engelska?
Alltså, jag tror att du och jag är bättre.
I alla fall du.
Kanske.
Made it terrific. They were like they talked before to be like bumblebees.
Och jag har en annan.
Så, har du en annan också?
Ja, som är lite
alltså
som,
hans var, they talked like bumblebees.
Ja,
det var en ganska kul grej han gjorde. Det var en medial grej han framförde där faktiskt. Var det getingar eller humler? Var det
ja, humler va?
Humler.
Ja, och nu handlar det om fallfrukt. Lite sämre ljud, men vi får höra vad han säger.
Set pieces is very important. The Monday is very good there. So not only she scores directly, just all of this...
Falling fruit. Jag missar att han tänker på andra bollar man ska fånga upp dem sådär. Men han är, alltså, han är ändå, och det sägs ju alltid, men det är väldigt trött på att höra, och han är så intresserad av musik, han har så bra musiksmak. Det innebär att han måste lyssna ganska mycket på engelska låttexter. Så jag förstår, hur kan man vara så otroligt dålig på engelska? Han har ändå gått i skolan i nästan modern tid.
Mm. Ja, men jag tror att de flesta hans ålder är sådär dåliga. Alltså väldigt många i alla fall. Min farsa är ju kanske 13 år eller än dig, tror jag, Ola. Och han kan ju knappt, alltså han gör sig förstådd. Men det är liksom...
Men han är också lite puckad, din farsa.
Tänk om att Gerhardsson, det är ju inte hans komfortzon. Alltså engelska naturligtvis inte. Det är naturligtvis inte hur man gör. Så att i och med att det inte är komfortzonen så blir han lite stressad också.
Ja.
Alltså, att de, han hör ju då på att de kanske tisslar och tasslar journalisterna. Och de utländska journalisterna tisslar och tasslar. Då blir man ju ännu sämre i och med att man har en svag punkt där. Så att man blir sämre än vad man borde vara på ett podium. Det kan jag tänka mig. Med tv-kameror och alltihopa det där.
Det
fattar sen hur Stefan Löfven måste ha känt det under åren som han var statsminister och var tvungen att prata engelska.
Jo, men det också,
jo,
fast han var också tvungen att prata svenska.
Ja, det gick inte heller bra.
Ska vi lyssna hur det lät när Stefan Löfven skulle prata om EU och miljömål?
Sverige står ju för, det är utsläppsminskningen 50%, förnybart 40%, energieffektivisering 30%. Alltså att göra upp ändå, det är 40% minskning. Det är 27 förnyelsebart och det är 30, 50, 40, 30.
Det går inte att ändra från gång till annan. Vad ska Sverige, alltså ska vi ena gången ska Sverige komma ner till Bryssel och säga, nu tycker vi så här, nej, och nu tycker vi så här.
Det mandat som vi söker, bra att frågan kom upp då igen för att vi tydliggör. Det mandat vi efterfrågar, det är att kunna landa på 40, 27, 30.
Tack så mycket. Nu måste jag känna att jag blir lite förvirrad.
Tänk att han kunde bli statsminister. Det
är väl någon form av...
Men det var väl att Juholt hade suttit innan då och tangerat bottenrekord och så vidare. Så att det var, allting var bättre. Men
var inte hela poängen med Löfven att man skulle ha någon... Man tycker han var så duktig på att samarbeta,
förhandla
för att han har varit fackbas.
Ja, han har varit i Metall. Då tror man att
problemet är att han är bara duktig att förhandla med... den typen av företag.
Ja, men sen också hans trovärdighet då, när han är i egenskap av metallordförande så vill han ju ha kärnkraft. Men sen bara vips när han är partiledare för sossarna, icke kärnkraft. Och sen vips när Magdalena Andersson då blir partiledare, först anti-kärnkraft, sen vips för kärnkraft. Så jag menar, de har, det är vindflöjar som Mats skulle säga.
De har lite problem. Men
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Tillbaka till fotbollen. Jag har en grej jag måste få prata om. För att jag tycker att man har varit alldeles för snäll mot de svenska damlandslaget. Man vågar inte riktigt kritisera. Och jag ska spela upp ett klipp här för er som vår favorit Hedvig Lindahl har stått för.
fotbollen växer och växer och växer och växer så det bara knakar. Och därtill då kommer ju den ökade kritiken för att helt enkelt fel människor tittar. Och det är intressant.
Fel människor tittar.
Vi lyssnar en gång till.
Ja.
Fotbollen växer och växer och växer och växer så det bara knakar. Och därtill då kommer ju den ökade kritiken för att helt enkelt fel människor tittar.
Jag tror att hon menar att det är folk. Det jag tror och det jag kan förstå på ett sätt att de far lite grann efter, det är ju att damfotboll har ju jämställts med typ så här V75 för kurser tidigare. Det har ju varit liksom så här trött.
Kanske hos dig och dina kompisar.
Jag tror även hos dina kompisar. Det är jag helt säker. Men jag tror liksom att det har varit en ganska trött liksom jämförelse. Det har varit ett trött lingo kring damfotbollen och man har varit väldigt motarbetad och så vidare. Men nu börjar man ju bli stora, man är med på riktigt och man har tittat.
Tjäna stora pengar, semifinalplatsen innebar jättemycket pengar för dem. Över en miljon var.
Exakt.
Men jag kan ju säga så här att jag tror ju att det här dam-VM:et slog rot hos svenska folket. Det var ju verkligen en lägereld. Det ringde till mig i morse och sånt där så du kolla på något sätt att man skulle svara på frågor i någon undersökning och sådär.
Var det Aftonbladet Vi Fem?
Nej,
var det kändisen längst
ner? Nej, långt därifrån.
Igen.
Långt därifrån. Det var någon undersökning angående något, någon samhällsfråga och sånt där de ville att man skulle sitta ner en stund och svara på frågor. Och då sa jag att jag tittade på dammatchen i fotboll, sa jag på tv. Och då förstod en livslevande människa som inte är sportintresserad hur viktigt det var då. Det hade aldrig hänt om det hade varit en VM-match i fotboll för herrar att de hade köpt det. Jo, sa damen i fråga då. Fantastiskt.
Men jag tycker till exempel att Mosovic, hade det varit en herrtavla så hade det med all rätt blivit sågat. Men det är som att det är lite beröringsskräck fortfarande. Man kan inte riktigt prata och ge kritik.
Traditionellt på något sätt, allt sen damfotbollen kom till Sverige för länge sedan från Västsverige och det var så, har de behandlats liksom styrmoderligt och det, och man har inte fått säga saker om damfotboll som man gör om herrfotboll, och inte nu heller faktiskt, traditionen är så stark.
Olle, har du någonting då?
Lite tennis faktiskt.
Ja.
Jag vill prata lite grann om Caroline Wozniacki. Vad minns du om henne?
Danska.
Hon var ju världsetta men vann förvånansvärt få stora titlar.
Och väldigt snygg var hon också.
Ja, väldigt och väldigt. Men...
Jo, men när man var 14 och hette Jesper.
Det var väl polsk härkomst då?
Ja, men halvpolsk, men danska. Och hon var länge känd för att hon var den enda damspelaren som var just världsetta utan att ha vunnit en Grand Slam. Det var hon och Darina Safina. Men sen 2018 så vann hon till slut australiska. Så då slapp hon det oket på sin rygg. Sen så 2 år senare, efter australiska 2020, så slutade hon med tennis. Pang, bung bara.
Och varför gjorde hon det?
Hon var mätt.
Nej, utan det var Rory McIlroy.
Ja, gjorde
slut med henne genom ett sms.
Och det här
på telefonen.
Och vi har pratat, och Mats var väldigt arg. Fortfarande på McIlroy för
tilltaget. Aj, det är en underdrift.
Hur som helst, så slutade hon då efter australiska 2020. Och nu, det har gått 3,5 år, så gjorde hon comeback förra veckan i Montreal. Vann första matchen, 6-2. Sen förlorade hon. Men hon tror själv att hon kommer kunna komma tillbaka till den absoluta eliten. Då undrar jag, vad tror ni? 3,5 år är ändå lång tid.
Går inte.
Det är svårt att tro. Och hon är väl nästan 89 eller någonting också, va?
Låter troligt.
Så att jag har svårt att tro
alltså,
att
Andy Murray tvingades av höftskador lägga av dem. Men han kommit tillbaka på ett bra sätt. Men det var inte alls den längden på avsnittet. Jag tror att Andy Murray höll igång också med tennisen under tiden i hopp om att komma tillbaka, vilket han alltså har gjort. Medan var borta helt och hållet så lång tid som Wozniacki. Det är omöjligt.
Ja, han spelade dubbel. Han höll igång med dubbel.
Ja, till exempel. Alltså Wozniacki kommer aldrig att komma tillbaka.
Nej, hon är född 90, 33, 40, nästan 30. Nej, det har
du får,
jag svårt.
Du får med beröm godkänt för 89 i alla fall. Det var ganska
ja, tack. Jag har svårt att tro att hon kan komma tillbaka.
Ja, och då under ändå, apropå då, komma tillbaka och tennisspelare, så bland det roligaste du och jag, Jesper, vet i alla fall, det är när Mats rasar mot Mikael Ymer. Nu har det gått några veckor. Vad tror du Mikael Ymer gör just nu? Nu är det tisdag kväll, va? Vad tror du Mikael Ymer gör just nu, i detta nu?
Jag tror att han är i Salkhallen faktiskt. Jag har sett honom ett antal gånger i Salkhallen. Jag har spelat mycket tennis i Salkhallen. Men när jag varit där, har Ymer varit där och kollat på tv i Salkhallen.
Efter avstängningen?
Nej, inte efter avstängningen. Det var innan.
Ja, men nu är jag avstängd.
Vågar han visa sig i Salkhallen?
Nej, det gör han.
Han
är i Salkhallen och kollar på tv, det är svaret.
Men är han en hemmafavorit? Är det som hans trygghet att gå till Salkhallen?
Så är det. Han anammades, han adopterades till Salkhallen som liten grabb. Så att det är ju hans första hem.
Jag skiftar ju mellan och tycker jag väldigt synd.
Du får ju moderskänsla för Mikael.
Det är helt sjukt, jag vill adoptera
dig. Du är ändå en man.
Ja, jag vet. Men jag tycker väldigt synd om Ymer. Och samtidigt som jag tycker att han verkar vara ett as också.
Ja, tycka synd och tycka illa om. Det är en sällsynt blandning för Ymer, får man säga.
Men det är lite som att kärlek och hat sitter tydligen bredvid varandra i hjärnan.
Ja.
Så det är inte konstigt att den man är kär
i. Är det så att det är grannar?
De är grannar.
Och vänsterextremister och högerextremister möts ju också i en form av cirkel.
Ja, det gör de.
På den här klassiska hästskon som alltid
är. Ja, men precis.
Och sen ett litet glapp emellan. Ja. Men så då har du svaret, Mats.
Stalin och Hitler.
Men varför vill jag ta upp... Ja, men precis. Men varför vill jag ta upp det? Det är för jag tänkte på Nick Kyrgios. Ni vet, han som förlorade finalen i Wimbledon 2022.
Men han är bara ett as. Jag ska tala om varför innan du fortsätter.
Ja.
Det är för att han är så jävla sorgfri. Ymer är ändå så här, jag vet inte om jag orkar leva. Nick Kyrgios åker ju bara knulla brudar och spelar lite tennis ibland och tjänar massa pengar. Och garvar åt folk och skiter i vilket. Det är, och att han är ett as på samma gång. Då är man ju bara en dålig människa. Jag tror inte Ymer är så dålig människa. Jag tror att han är... ett offer för sina egna demoner.
Ah, jag tror ju inte så riktigt om det är demoner och det. Han är i grunden, tror jag, en värsting kille. Det tror jag verkligen. Som råkade hamna till tennisen faktiskt. Alltså tennisen har ju inte haft så mycket värsting killar. Ymer är den värsta värstingen.
Ja, men Kyrgios då? Kyrgios,
ja, men gå till Kyrgios.
I Sverige alltså.
Ja. Okej, om vi bara säger så här. Efter då matchen mot Djokovic som han förlorade i Wimbledon-finalen 2022 så har han faktiskt bara spelat en match. Och det var mot en kines. Och den torskade han torskat. Så frågan är om han nu är helt... Jag ska bara ta upp det här. Du säger att en dålig människa. Ska vi ta upp den här gamla grejen då när han mötte Wawrinka? Och var en riktig skitskall. Vi kan säga så här, då mötte han Wawrinka. Och då under själva matchen, så mellan två poäng, så skriker Kyrgios över nätet att hans kompis, också tennisspelaren då, Kokkinakis, som är australisk tennisspelare, precis som Kyrgios, han säger så här, jag är ledsen Wawrinka, men min kompis har haft sex med din flickvän. Och det är ju så en match alltså. Så då Wawrinka blev rasande och sa efteråt att det han sa till mig under matchen skulle jag inte säga till min värsta fiende. Men han är hatad, som du är inne på, Jesper, och du verkar hata honom mer än Ymer.
Men jag tror Ymer verkar inte så hatad på toren bland spelarna.
Han är så okänd på toren liksom. Det är därför ingen vet ju vem Ymer är överhuvudtaget. Han är så
han är så lågt
rankad.
Söderling däremot var riktigt hatad på toren.
Ja, det var han.
Men han verkar ingen trevlig heller mot sin tjej och så.
Nej, men alltså nu efter karriären så
är det... Men är du en Wimbledon-final så är det ju synlig för alla. Så är det, du blir stor liksom, ja. I på toren överallt där. Men Ymer, återigen, vet ju ingen vem det är.
Nej, men bara säga, någon skillnad då mellan Ymer och Kyrgios är ändå tydliga. Och det är att Kyrgios hatas ju av många, liksom många hatar Ymer, inte minst Mats Strandberg. Men han älskas också av en del, framförallt för att han är rolig, han sätter färg på sport, han säger roliga saker. Ymer säger kanske mer konstiga saker.
Man gillar så Andrew Tate och sånt där. Alltså
det, ja, precis.
Så det är lite komplicerat.
Men Kyrgios slår också...
Ymer är ingen underhållare.
Nej, det är inte. Men Kyrgios slår ju väldigt, väldigt underhållande slag. Alltså mellan benen bakom ryggen. Han kör underhandsserver och sådana saker. Mm. Och sen är också en viktig skillnad också är att Kyrgios har ju varit bra. Han har till exempel slagit Federer. Han har slagit Nadal 3 gånger dessutom. Och på Djokovic har han faktiskt plusstatistik. Han har 2-1. Förlusten kom då i Wimbledon 2022. Och sen så, vad som har hänt nu då, den här kinesen som han vet, det är för att en knäskada stoppade med Australien. Och i Wimbledon nu 2023 så gav han sent återbud på grund av en knäskada. Men nu verkar mer vara allmän hälsan och motivationen som spökar. Han fick någon fråga bara för några dagar sedan om hur han mår när han kommer tillbaka. Då säger han så här, han berättar att han under hela sin karriär, Kyrgios, han druckit alkohol 5-6 gånger i veckan. Och han hade planerat att sluta med tennisen om han hade vunnit mot Djokovic i finalen 2022. Och så fick han frågan, kommer du vara aktiv tennisspelare om 5 år? Då säger han så här, inte en chans att jag spelar att jag är 33. Han är alltså 28 nu bara då. Mm. Men allt festande och drickande gör att jag i kroppen och i själen är som en 57-åring.
Men,
det är mörkt.
Jag tycker då att alltså, tennisen behöver ju spelare som Kyrgios. Alltså i den massproducerandet utav tennisspelare. Alla spelar likadant och säger samma saker. Ungefär som i golfen. Inte riktigt som i golfen. Inte lika trist som i golfen. Nej. Men nästan. Att det är en armé av tennisspelare som är likadana exakt. Ymer sticker ut lite, men det märker ju ingen för att ingen vet vem man är. Men däremot Kyrgios sätter ju färg, tycker jag i alla fall, på en Wimbledon-finalen ser ju många för att han är med mot Djokovic. Hade Djokovic mött en annan som Djokovic själv så hade ju väldigt få tittat, tror jag. Skulle Kyrgios spela golf så skulle det vara en otrolig attraktion för golfen överhuvudtaget.
Ja. Men tror ni alltså, att han säger att han har supit under sin karriär, han har ändå vunnit mycket, som sagt, han har plusstatistik på Djokovic, han har slagit Federer, han har slagit Nadal 3 gånger. Nadal vill inte gärna ha stryk. Men kan det stämma att han har supit 5-6 gånger i veckan?
Men det var ju en fotbollsspelare nu, Cecinho, som ändå var högerback i Real Madrid massa år, som kom ut och sa att han var full varje träning. Alltså han kom ner och packade varje träning.
Otroligt.
Och borstade tänderna och så tuggummi och typ så här parfym i käften för att det inte skulle lukta.
Vilka år var det här? Alltså,
hur det här är ju kanske 2005, 2014 kanske.
Otroligt. 2013.
Men alltså, vad back i fotboll, det kan du ju vara ändå. Men tennisspelare kan du inte vara om du dricker så där mycket. För tennisen är ju mycket mer krävande. Alltså back i fotboll är ju inte så jäkla krävande egentligen.
Idag är det ju krävande.
Ja, men då, nu kommer vi tillbaka. Jesper tycker att det är mycket återhämtning i fotboll.
Du tycker alla andra människor.
Du sa 2005. Det har hänt mycket 2005. Jag kan tänka mig att då kanske det funkade. Men idag i tennisen funkar det absolut inte. Och inte när Kyrgios slog igenom heller. Att dricka så mycket och ändå spela tennis på toppnivå.
Men utöver Cicinho.
Men Ronaldinho krökar as mycket också. Ja, det är ju fler som har krökat.
Ja, det är utöver det. Vilka fler? Ronaldinho? Gio.
Marco Jantonen spelade i Färjestad, men då var det ju Chack och Bärs och han kom ner på träning helt Chack.
Han var ju duktig också. Men de här,
Matti Nykänen.
Ja, jävlar. Ja, Paul Gascoigne.
Paul Gascoigne.
Annika Strandhäll. Hon är ingen idrottare.
Tog du allsången, Matt, förra veckan?
Ja då.
Hur kände du efteråt? Vill du lyssna på det här igen?
Jag missar inte en allsång. Jag missar aldrig låta på Liseberg. Jag missar aldrig allsången på Skansen. Sen, alltså, sen säkert, när började låta på Liseberg? Det är 20 år sedan.
Ja,
sen 20 år tillbaka, 15. Inte en missad allsång för Strandberg.
Nej, och då har du sett det här, Mats.
Dosan och Herren Stanley.
Jag har ju till skillnad från Mats inte sett det här och det kanske har räddat mitt liv.
Det har det gjort.
Någon måste ju tala om för Dosan att du ska inte göra de här grejerna. Du ska inte försöka vara rolig, du ska inte berätta historier, du ska inte upp på en allsångsscen. Du kan hålla på med ditt ganska usla ishockey-VM-programledande eller ditt usla hockeyprogramledande, för det är jag inte heller bra på. Men det här, de gör det inte lätt för sig, SVT, när de ska försvara public service. Alltså den här skit kommer. Men...
Nej, det gör de verkligen inte.
Jag är också en människa som försöker att tänka om det är jag som tänker fel. Och det kanske är så att svenska folket älskar det här. Så kan det också vara.
Absolut.
Och gud, absolut. Vad tokig han är. Nej, herregud, vad tokig han och Chris är.
Men då är det fel på svenska folket.
Ja, det kan man alltid tycka. Men man kan tycka det, men det är ju svårt då, som SVT, om folk gillar den här skiten, så då är det ju så liksom.
Nej, men alltså, Kronemann gick ju hårt åt i Dagens Nyheter. Det var riktigt, det var ju, de skulle ha straffarbete 8 år. Det räcker inte. Och även då Mats Olsson i sin krönika gick också hårt åt det här. Och det är klart, alltså, kollegor då tycker ju väldigt illa om när någon annan kollega sticker upp huvudet ovanför vattenytan. Det är ju en sanning.
Ja, men en sak vore om Dosan var bra.
Ja.
Men det är han ju inte.
Nej, men också om det var, om man bjöd på sig själv på ett icke-konstlat sätt och icke-beräknande sätt. Det är så fruktansvärt beräknande alltså att göra de här grejerna. Och så Chris då, som är ett, båda är förmodligen svin. För det var jag, det, allting pekar på att de är besserwissriga svin.
Jo, det, så är det.
Och så men, ska men, de vara så här sköna och roliga. Fy fan.
Men din farsa då, som du har berättat är lite debil. Tyckte han att det här var bra?
Men gud alltså. Det är som att min farsa är puckad. Du har träffat honom en gång va?
Ja, han verkar helt normal.
Men om jag får säga vad jag tycker om det här, det är klart att det är ju ett linsluseri av enorma mått. Alltså den här dosan har ju reser upp flera gånger tidigare på Allsången på Skansen och storsjungit, alltså stått nästan i gången och sjungit för att bli upptäckt överhuvudtaget. Oh. Jag vill bli upptäckt som stjärna då, inte bara sporten utan alltså på Skansen. Det har strålat runt honom under flera gånger när han har varit med och sjungit så mycket han orkat.
Ja, och det är väl bara på TV-sporten där det är så låg kvalitet på medarbetarna så han skulle kunna få en plats överhuvudtaget. För han är så fruktansvärt dålig.
Och varför kan ingen annan på SVT säga, vem är det som är producent på det här? Det är det jag undrar. Men någon måste ju prata med producenten. Är det Hanna Stjärne fortfarande som är vd?
Ja.
Hon ska också avgå.
Ja, jag tycker det också. Ja.
Men jag kan tänka på det här. Chris Härenstam har ju, vi var med i SVT 24 under många gjorde såna fredagssport och så vidare i början på 2000-talet var jag och i panelen på SVT 24. Jag fick vara med då innan det blev stor publik då. Så när det var stor publik fick inte jag vara med längre. Så var det. Det var ju en undantagskanal då, under många år. Då fick jag vara med.
Var det Tom Engstrand som bestämde?
Tom Engstrand bestämde. Ja. Och då var ju Chris trevlig mot mig och så kan jag säga. Men sen när han blev stor, då han bemärdigade inte en med en blick i pressrummet på Johanneshovs i stadion längre då när han hade gjort giv.
Intressant, men jag vill bara komma in med. Han är ju inte stor på riktigt. Han kanske tror att han är stor för att han behandlas som att han är stor av SVT. Men egentligen säger han ju dålig. Alltså inte dålig, men halvdålig. Han är ju ingenting.
Sista ändå.
Det finns ingen konkurrens med det.
Nej, sista värdigheten rök väl nu under ishockey-VM för att det var så fruktansvärt dåligt producerat. Det gick inte att titta på. Och så Pelle Bäckman också var usel. Han brukar ändå vara okej, tycker jag. Ja. Men det här var det sämsta jag sett.
Men alltså, om någon producent på Skansen söker Chris Härenstam då på sin mobiltelefon. De behöver inte säga många ord till honom för han skriker ja. Ett jätte ja! Jag kommer! Och stänger av telefonen.
Och på mobilen, på sms. Han svarar inte. Utan han svarar bara med ja. För han är så, känner sig så berättigad.
Alltså J och så 18 A efter. Och så utropstecken.
Han vet ju, då vet han också att det är klart att jag som är på Allsången. Det är klart att Allsången ringer mig. Mm. Han känner sig så berättigad, Chris. Mm. Ja, vi går vidare. Ja,
det är bland det konstigaste som jag vet om i universum.
Ja, jag blir så jävla förbannad. Och det är också att Jan Andersson återigen skulle vara med och stå och skråla.
Ja,
han var också med Masked Singer.
Jag såg att Jan Andersson var där. Och när han kommer i bild och fotografen går upp i näsan på honom, det är inte så att han gömmer sig. Och vilket vore konstigt.
Han halvreser sig upp.
Jo, han åker ändå dit.
Ja, han ska vara med.
Jo, men han borde stå på knä nu och vara rädd för att bli sparkad för att han har så jävla dåliga resultat för herrlandslaget. Så att, hur har han mag åka dit? Han ska inte ens vara där. Han ska vara hemma och skämmas på Lidingö.
Alltså, nej, men det är helt sinnessjukt.
Alltså, åker Sverige ut nu mot Österrike, alltså inte kommer till EM till Tyskland nästa år, så kommer han ju sluta vid årets slut. Han har ju kontrakt längre än så, men han kan ju inte vara kvar då under 2024. Utan att ha något EM-mandat eller något sånt där. Så att han sagar ju all då, sannolikt i december i år.
Ja, men det är som att han tror att det är 2018. En tidsmaskin.
Han tror fortfarande att han är kvar där. Och att svenska folket älskar mig. Han tror fortfarande det. De älskar mig och granen. Han har ju också...
Jag tror att Granqvist är back i landslaget
fortfarande. Han och granen har ju vuxit ihop. Ja, lite som Gärdsson och Seger har vuxit ihop.
Han vet inte om att granen fick kicken från Helsingborg. Först, det är sorgligt. Granqvist har gett mycket egna... Alltså, egna privata pengar till Helsingborg. Ja. Han satsat allt på klubbchef, anställde tränare och sen fick han inte vara kvar.
Som tacken då. Stora
tacken. Sen var han väl ute och slogs va? Eller om han hamnade i något bråk
i alla fall. Han har ett fyllebråk också, men det är klart att där klarar han sig ändå.
Det är klart man super ner sig om man är i granig situation.
Han klarar sig ändå från fyllebråket, men resultaten sänkte honom. Ja.
Jag bara, ska vi gå ut på lite dur?
Alltså det känns svårt, men har du någon...
Jo då, ja, det börjar i mål och slutar i dur. När jag läste en historia nämligen.
Ska du sluta med att du säger ja, vi har lyckats spela in, är det det som är du?
Men jag läste om Sylvester Stallone i Rocky. Han var ju väldigt fattig. Som, han är ju från Philadelphia, men inte helt fel underrättad.
Han var fattig som fattig.
Ja, och gick väl runt där. Han var hemlös. Han hade inga pengar. Och var tvungen att sälja sin hund Butkus.
Uff då.
Som också är med i filmerna sen.
Han hade också spelat in någon mjukporrfilm, va?
Ja, precis. De hette The Italian Stallion. Ja. Det var därför det blev, eller han kallade för det. Det var därför det blev Italian Stallion i, även i filmen då. Men i vilket fall så var han tvungen att sälja den, sin älskade hund, vad han hade. Ja,
det var inte
bra. Ja, jättesorgligt. Men då skrev han det här manuset. Och lämnade in det då till om det var MGM eller vilka fan det nu var. Men insisterade på att jag ska spela huvudrollen. För de ville att någon annan skulle spela huvudrollen. De hade lite så här hugg på kanske Nick Nolte, sådana skådespelare. Mm. Nej, sa han, jag ska spela huvudrollen. Det slutade med att han fick mycket mindre och en procent på filmintäkterna. Så det första gjorde när han fick det här förskottet. Han gick och köpte tillbaka Butkus.
No.
Jag börjar grina nästan.
Vilken solskenshistoria.
Ja, det är så
och Butkus.
Ni ser att jag börjar grina
nu. Vilken solskenshistoria.
Så han köpte tillbaka Butkus. Och sen var ju Butkus med i filmen. Mm. Och då är han så, yo Butkus, Butkus. Han är och badar med Butkus.
Vilket bra namn alltså.
Ja, Butkus. Det är så, han är med liksom och löddrar Butkus. Och Butkus är asjobbig. Men det var hans älskade hund. Ja, jag blev faktiskt
det,
rörd.
Det var verkligen dur för att
säga. Sånt där vill man höra.
Ja, jag blev så här rörd. Och Mats också, va?
Ja, alltså jag mer än rörd faktiskt.
Ja, jag blev jätterörd. Det kommer tårar alltså. Ja. Hörrni, vi måste avsluta för jag ska dra och träna. Och vi ses nästa vecka.
Okej,
det gör vi.
Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.